If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det stängde alltså ju en kille. 3000 invånare i Ljungskile och 3000 människor i Solmars. Delar av styrelsen kommer in och hjälper till och jublar och hurrar när man har vunnit. Men när man förlorar syns inte en kotte där inne i omklädningsrummet. Vi vinner den här matchen med 1-0. Och folk går ju bananas. De är ju så lyckliga. Ja, jag har aldrig skådat en sån glädje som är efter den här matchen. Målvakten, han hade en arm. Då frågade jag, vad har hänt med dig? Jo, de rodde mig ut på havet, rebellerna. Och så frågade han mig, you want long or short sleeve? Han trodde han skulle få en ny tröja. Ställde högt om armen av en armbåge.
Häng med på en långsam, slingrande fotbollsresa där du egentligen inte behöver vara speciellt fotbollsintresserad för att njuta av landskapet. Historien om Lars-Olof Mattsson, kallad LO, startar i mitten av 50-talet i en sömnig, liten samling hus utanför den lilla orten Köla i mörkaste Värmland. Det är där hans tränarideologi formas som sedan tar honom genom framgångssagor hos små landsortsklubbar likt Degerfors och Ljungskile. Som han mot alla odds tar till toppen. Det gav LO biljetterna till U21-landslaget och som gjorde att han bara var en hjärtslag för att bli förbundskapten för svenska herrlandslaget i fotboll. Det var också på den resan som kröntes med det osannolika jobbet som förbundskapten för Sierra Leone, ett fattigt krigshärjat västafrikanskt land. Där fick han vara med om några av sina största triumfer, men också ett antal händelser som gjorde extremt djupt intryck på honom. Här kommer fotbollsarbetaren LO Mattsson. Du har ju titulerat dig själv som fotbollsarbetare. Och det gör mig väldigt nyfiken, den titeln. För att, normalt sett hade man väl sagt fotbollscoach eller fotbollstränare eller någonting åt det hållet. Men fotbollsarbetare, vad är det för begrepp?
Ja, jag är uppfödd i ett socialdemokratiskt hem. Och det var ju arbetare, det var ju det största som fanns 1 maj. Det var väldigt viktigt. Min pappa, han var ju aktiv socialdemokrat. Och politiker och just detta med arbetare, det är väl det att jag tycker, jag har lite svårt för att se tränare som står i någon fin kostym på sidan eller fin kläder. Jag vill känna mig som en del av laget, jag vill ha in och gräva i myllan där och nästan se ut som en fotbollsspelare. Så att det är väl därför som jag har kallat mig för fotbollsarbetare. Jag tycker att det är ett väldigt fint ord faktiskt.
För det är ju väldigt många man ser det idag som har både väst och kostym och allt möjligt på sig.
Jag kan inte förstå det riktigt, för det är ju liksom att man vill utmärka sig, att man är något för mer än spelarna och laget. Och det, jag tycker att man är ju en del av laget även om man bestämmer över truppen och spelarna som är ute där. Så tycker jag att det känns lite övermaga och ha kostym på sig på matchen faktiskt.
Du har ju också skrivit en bok, Mitt liv som fotbollsarbetare. Varför har du skrivit den boken?
När jag berättar min historia att det var ju så många människor jag har träffat och i många länder och många riktigt bra vänner. Och sen var det även sån här väldigt tråkiga saker som har inträffat. Och då tänkte jag att det kanske är mer som vill läsa den här boken. Om jag skriver. Och till slut då tänkte jag att jag får gå igenom hela livet. Och skriva om vad jag har varit med om. Och jag tror att många kommer att vara väldigt nyfikna på det. Och en del kommer säkert att vara väldigt oroliga. Som kanske har gjort mig illa då någon gång. Så att, ja, därför skrev jag boken. Och jag höll på och skrev från september till december. Och jag skickade ju då till mina barn lite utkast här och där och undrade vad de tyckte och så vidare. De tyckte det var spännande och jag skickade även till mina kompisar och jag fick läsa en del. Och ja, på den vägen var det.
När man skriver en sån bok så går man ju gärna tillbaka till sina rötter. Hur skulle du vilja beskriva dina rötter?
Det är ju en fantastisk barndom som jag har bakom mig. Jag är ju uppfödd i lilla Köla.
Var ligger Köla någonstans?
Ja, det ligger... Vi befinner oss nu i Karlstad. Och om man åker 10 mil nordväst upp mot norska gränsen så kommer man till Eda kommun. Det består av Åmotfors, Järnskog, Charlottenberg och Köla. Och Köla är ju var en tidigare liten kommun. Ja, vad fanns där? Det fanns ju en fotbollsplan och skolor naturligtvis. Och finns ju Valfjället, en skidanläggning. Och det är en och en halv mil in till norska gränsen vid Magnor, Eda Magnor som det heter.
Hur har en sån väldigt liten ort präglat dig tycker du?
Ja, det är en bra fråga, men alltså de värderingar som jag fick med mig från det lilla huset vi bodde i, min mor och far bodde på övervåningen och min mormor och morfar bodde nere och jag var enda barnbarnet och enda barnet till mor och far. Och jag blev ju ganska bortskämd. Dög inte maten där uppe så gick jag ju bara ner till mormor. Och fick något bättre. Men just de miljöerna som fanns utanför då med, vi hade häst, vi hade höns, lite skogsbruk som min morfar höll på med. Och vi härsade hö på somrarna och körde in hö. Det var en fantastisk uppväxt. På vintern var det ju skidor. Det var ju det som gällde. Man åkte ju skidor till skolan. Och jag hade kanske 2 kilometer till skolan. Och säg om det var en 15-20 grader kallt, då brukade morfar köra mig med häst och släde till skolan. Och det är inte så många som har fått vara med om det. Och det är helt fantastiska minnen. Och det är klart, mitt emot oss 20 meter från mig så bodde Mats Nilsson, Mats på Mellagården. Han var ju 1 år äldre än mig så han var ju lite småchef då över mig.
Det låter lite som Bullerbyn.
Ja, det var Bullerbyn. Det var ju helt klart Bullerbyn. Vi hade 3,5 kilometer in till Koppom som var den största tätorten. Men det låg ju i Järnskogs kommun. Och så hade vi 8-9 kilometer in till Adolfsfors. Där jag gick 5:an och 6:an. Och där fanns ju den stora fotbollsplanen och det stora laget Köla AIK. Och det är klart, Min pappa hade ju inte tid att köra mig dit, utan jag cyklade ju dit. Och det blir ju 2 mil cykel varje, inte varje dag, men 2-3 gånger i veckan. Och så var det, jag kan inte tänka mig en bättre uppväxt än den jag hade.
Men dina rötter är också, vad jag förstår, både Värmland och långt upp i Norrland, va?
Ja, det är min pappa då, Henry. Han, tillsammans med övriga familjen, så blev de tvångsförflyttade. De bodde alltså uppe på, utanför Tärnaby. Och då var det Vattenfallsstyrelsen, de beslöt sig för att höja sjöarna. Och då köpte de ut dem från den gården de hade. Så de fick ju ett skampris för sitt hus då. De var ju tvungna att hitta sin försörjning någon annanstans. Och det var så att min farmor och farfar då, min farmor är för övrigt halvt same, så att jag är 1/8 same. De tvingades att flytta. Hon hade 10 barn. Och min pappa var nummer 3 i den syskonskaran. Så de fick flytta då en 100-120 mil söderut till Värmland. Där min farfar fick jobb på Jössefors bruk. Pappersbruk. Och det var tufft. Det var alltså 10 barn. Min farmor sa ju till mig någon gång det att dina kusiner, de klagar, sa hon, de har barn, de bor i lägenhet. Jag hade 10 barn, inget el, inget rinnande vatten, tvätta kläder i fjällsjön, iskallt. Och det är klart att då förstår man vad de var. Det var ett tufft liv de hade.
Du, din mor tror jag var det, sa väl till dig att en av de viktigaste sakerna var att skaffa sig ett riktigt jobb.
Ja, det gjorde hon alltid. Hon var väldigt mån om att jag skulle ha ett riktigt jobb. Och det hade jag ju i början. Jag jobbade ju på särskolan som idrottslärare. Och trivdes ju förträffligt med det jobbet. Alltså det är ju ett av de absolut roligaste jobben jag har haft.
Varför är det så?
Ja, det vet jag inte, men att träffa olika individer då med olika svårigheter, det tilltalar mig. Jag hade väldigt roligt med dem. Jag var ju lätt för att skoja med folk och det tyckte de också om. Och det blev väldigt bra idrottslektioner av detta. Och just den samvaron med dem både före och efter gympatimmarna. Och jag har även haft, även nu i senare år, så har jag kontakt med en del av dem på Facebook. Och det är fantastiskt roligt, tycker jag.
Du sa där att i var det vid högstadieskolan som den riktigt stora fotbollsplanen fanns. Vid, vad sa du, Köla AIK? Som...
Ja, det stämmer.
Var det där du tog så att säga dina första steg som, ja, vägen mot att bli fotbollstränare?
Ja, men det var det ju.
Hur såg de ut? Varför blev det fotboll? Var det man kunde göra eller vad?
Jag vet inte, det är lite konstigt det här, för att jag var alltid fotbollsintresserad. Jag höll ju på att sparka på en boll jämt och varken min mor eller far var speciellt intresserade av detta. Men vi hade ju våran gräsmatta och där hade vi ju 2 såna här herrsstörar som man säger, som man gjorde mål av då. Så jag höll på att sparka med alla som jag kunde få spela med hela tiden där. Men så var det en gång när jag var 10 år, då hände det något väldigt speciellt. Och det var det att min pappa hade lovat att ta mig med till Stora Valla i Degerfors. Och vi hade väl kanske 20 mil hemifrån ungefär. Men vi åkte dit och min granne Mats och hans pappa och min mamma och pappa och en släkting till. Och fick gå på Stora Valla och det var ju... Det var ju 8000 människor där. Det stället, det var ju väldigt stort att komma från Klammhagen i Tömte till Stora Valla. 8000 människor som tittade på en match mot Örebro SK. Vi stod ganska långt ner och bollen kom av någon händelse ut till mig, så att jag fick ta i den och kasta tillbaka till en av spelarna. Och det var Leif Aronsson, en gammal idol då som jag har haft. Och han hade ett guldhalsband med ett kors på. Och det hade jag också veckan efteråt. För det var så stort för mig det här att få kasta bollen till honom. Och ja, sen var det ju så att jag då väldigt många år efteråt så fick jag ju till och med träna det laget. Så det var nog en ögonöppnare för mig och jag blev ännu mer motiverad för det här med fotboll när jag hade varit på den matchen.
Hur såg din utveckling ut som fotbollsspelare?
Ja, organiserad fotboll då började jag med i Kjöla AIK. Och då var jag, det var efter jag hade börjat i femte klass då. För då fick vi åka in med skolbuss då en 8-9 kilometer in till Adolfsfors som det hette där, Hammarsvallen och Kjöla AIK huserade. Och då var det ju de som spelade i det pojklaget då i Kjöla, de ville ju att jag också skulle vara med där. Så då började jag och fick spela organiserad fotboll för första gången i mitt liv. Och det var stort och vi var med i, när vi blev en ja, 14-15 år så var vi med i någonting som hette Lilla VM. Och det var tidningen Värmlands Folkblad som anordnade den. Och det var stort för det till och med, det stod i tidningen dagen därpå. Värmlands Folkblad var ju en socialdemokratisk tidning. Så vi var ju nästan de enda i byn som hade Värmlands Folkblad. Då kunde man läsa om matchen efteråt. Och en gång så stod det ju till och med att bästa spelare i Kjöla stod. Och så stod det mitt namn. Och jag blev ju så stolt. Så det, jag kan ju inte beskriva det. Det var oerhört stort för mig. Och sen så fortsatte det med. Jag tränade ju mycket och tyckte vi blev ganska bra, så att vi funderar på hur ska vi göra för att Värmlands fotbollsförbund ska bli intresserade av mig. Då hade jag en kompis som heter Staffan Pluto som för övrigt bor 50 meter från mig här nu mitt i centrala Karlstad. Vi umgås mycket nu. Vi funderar hur vi gick i samma klass i åttan var det väl, eller nian. Hur ska vi göra nu för att de ska bli intresserade? Jo, vi skriver ett brev till Värmlands fotbollsförbund och skriver det att Kjöla AIK har två ytterst lovande spelare, Staffan Pluto och Lars-Olof Mattsson. Och ni måste komma och ta en titt på dem. Och så undertecknar vi det, förfalskar vi lagledarens namn och skrev Sten-Åke Adolfsson under. Och det kanske inte var så fint det här, men jag hoppas det är preskriberat nu. Men de kom och tittade, eller i alla fall så blev vi inbjudna då till ett läger uppe i Torsby. Där alla de mest lovande spelarna i Värmland då var samlade till. Och så fick vi till och med då bli uttagna. Ett Värmlands pojklag, födda 1954. Det var då 1970. Och då vi spelade Svealandskuppen då. Många av de spelarna som jag spelar med, det blir aldrig någon riktigt bra fotbollsspelare. Men däremot blir de allsvenska både hockeyspelare och bandyspelare. Men det var väl början kan man säga på fotbollsstegen.
Men någonstans så insåg du kanske att fotbollsspelare eller fotbollsproffs kanske som alla drömmer om, det blir jag inte. Och då är det lika bra att bli tränare, eller hur gick det där till?
Ja, det var ju så att jag gick på gymnasiet i Arvika. Och IFK Arvika var då en klubb som låg i näst högsta division. Tillsammans med IFK Göteborg och Gais och alla de här stora drakarna. Och de värvade helt enkelt, eftersom jag var inackorderad då i Arvika. Arvika ligger ju 3,5 mil från Kjöla. Och de värvade mig dit som junior, både mig och Staffan Pluto som juniorer då. Så att vi började spela där och fick ju till och med träna med A-laget. Och kommer inte ihåg riktigt hur det var, men i alla fall så vi spelade ju stora matcher tyckte tyckte vi då. Vi spelade junior-DM och vi var till och med nere i IFK Göteborg, eller på Gamla Ullevi, och mötte dem. Och vi var väl på väg upp till A-laget, men så fick jag en ganska svår fotledsskada. Att jag tänkte jag får ta det lite lugnare, så att jag gick till Koppoms IK, ett division 5-lag. Samtidigt som jag låg i lumpen också. Och ja, då, man hade ju så många intressen med damer och fotboll och allt möjligt. Så det var liksom inte seriöst då. Förrän jag flyttade till Borås och började fritidsledarutbildning. För då blev vi värvade till ett lag som heter IF Olsfors. Och där var en tränare som jag då höll mycket högt. Han var riksinstruktör, han hette Lasse Hedén. Och hade tränat Älvsborg i många, många år innan och spelat i AIK. Och där började mina tankar på om att bli tränare. Jag skrev upp alla hans träningspass och följde noga med vad han gjorde då. Det var ett division 3-lag då som vi spelade i. Så att det var nog där det började, kan man säga. Ja, det var det.
Fanns det någon vision där hos dig om att bli tränare och komma långt och högt upp? Eller vad var tankarna då?
Ja, då hade det börjat. Och så har jag en kompis som bor i Knivsta som heter Peppe Levin. Han var i Gimo. Sandviks Koromant ligger ju där. Och han var där i någon försäljareuppdrag. Och fick han höra att det division 2-laget som fanns där, de behövde en tränare. Och han sa, jag har den tränaren, så han bor i Torsby. Så de ringde mig och jag åkte dit och träffade dem. Så fick jag det jobbet då. Rätt så orutinerad, för jag hade ju inte tränat något A-lag innan. Och hoppade på ett division 2-lag och spelade i den Stockholmsserien. Det var en ganska bra serie med Spårvägen och Väsby och Sandvikens IF och allt möjligt vad de hette. Så jag tog det jobbet, men det var ju inte på heltid naturligtvis, utan jag jobbade på ABF som språklärare, för det fanns en flyktingförläggning i Gimo. Så då jobbade jag med språk och invandrare. Så att det var mitt första år då som fotbollstränare.
Och sen rullar det ju på. Det finns ju ett antal klubbar som ju passerar revy på lite olika sätt. Men jag tycker att man läser boken så finns det ju två klubbar som jag tycker sticker ut lite, som jag tycker vi kan prata lite extra om. Och det ena, det har du ju redan nämnt, det är ju Degerfors. Kan du beskriva den fotbollskulturen som finns i Degerfors? Den är onekligen ganska speciell.
Det är den väldigt, väldigt speciell. Det är ju en bruksort. 9000 invånare. Och ligger en och en halv mil från Karlskoga. Ligger i Örebro län, men i Värmlands landskap. Och det är väldigt viktigt att veta. Så att
varför är det viktigt?
Jo, de största matcherna som man har i Degerfors, det är ju derbyna mot Örebro SK. Och man vill inte vara lillebror till Örebro SK, utan man ser sig nog som en storebror där. Så att, ja, en mycket speciell miljö, och att man har varit uppe i allsvenskan med så begränsade resurser och så litet befolkningsunderlag. Och har gjort så många år i allsvenskan. Jag har till och med blivit tvåa ett år. Och man har haft inne på Stora Valla upp mot 20 000 åskådare. I en ort där det bor 9 000. Så det är helt fantastiskt. Det är... När jag kom dit som tränare då, kom dit i december 92. Då hade jag också ganska liten erfarenhet bakom mig. Jag hade tränat Gimo i division 2 och Säffle FF i division 3. Och så hade jag tränat Oddvoll i näst högsta serien i 2 år. Så jag var relativt orutinerad. Men jag vet inte om att jag fick jobbet, om de såg mig som någon ny svennis eller något sånt. Varför svennis hade ju en saga i... Han började ju i Degerfors innan han kom vidare till IFK Göteborg. Men jag tänkte, jag hoppar på det här jobbet. Det är jätteintressant. Jag hade ju bildat familj då. Och då träffat min fru Lena när jag var tränare i Säffle. Säffle som för övrigt var... Det kanske jag hade mitt roligaste år som tränare. Det var fantastiskt. Vi vann division 3 det året och vi hade oerhört trevligt ihop. Då hade jag bildat familj och vi hade fått vår lilla Anton. Han var född 1990. Och Jonathan var född i mars 92. Så då kom vi till Degerfors då december 92. Och började träningen. Och för mig var det ju en väldig överraskning. Tord Grip fanns ju där som juniortränare. Och han sa till mig att du måste ju veta, sa han, att det här är lilla Italien. Vi hade alltså 5 dagstidningar som bevakade varje träning vi hade. Om någon spottade på gatan på kvällen så stod det i tidningen dagen därpå. Intresset var enormt. Och laget hade då inte varit i... Vi var nykomlingar i Allsvenskan det året. Laget hade inte varit då i högsta divisionen i Allsvenskan sen... Ja, var det 60-talet sen man åkte ur. Så det var en 25-30 år innan man kom tillbaka då 1993. Så att det är klart att för mig som relativt ung och orutinerad så var det ju något helt nytt som mötte mig i Degerfors. Men det var ju riktigt spännande.
Vad jag förstår också så var det lite här som det första gången stiftade bekantskap med korruption i en idrottsförening.
Ja, alltså det hände ju så mycket i Degerfors det här året. Så det, man kan ju skriva en bok bara om det. Det hände ju så enormt omvälvande saker kan man säga.
Vad var det viktigaste där?
Ja, det blir ju mitt fall så småningom. Va? Men vi inledde ju Allsvenskan lite tveksamt. Vi började få stryk med 0-5 på Värensvallen i Växjö mot Öster. Fick ju smyga igen bussen på natten. Det var inte så trevligt. Nu spelade vi 1-1 mot Halmstad nästa match och tog några ströpoäng här och där. Man hade lite svårt. Men mitt uppe i seriespelet så var vi inne i slutspelet i Svenska Cupen. Och vi mötte Örebro som då var, som vi slog ut efter. Det fanns någon som hette Sudden Death på den tiden. Så att det blev övertid och när det blev ett mål så var matchen slut sen. Så vi vann mot Örebro i Sudden Death i kvartsfinalen. Och i semifinalen då spelade vi matcher på söndag i Allsvenskan och så på onsdagar spelade vi i cupen. Och i semifinalen mötte vi Elfsborg och vann också i Sudden Death. Och tog ganska hårt på spelarna. Det var tufft att spela Allsvenskan då på helgerna. Men vi gick till final. Och då mötte vi Landskrona Boys på Gamla Ullevi. Matchen tv-sändes och våra fruar och fästmöar och allt vad det var, de var med. Och jag vet mina barn satt med farmor och farfar uppe i Degerfors och tittade på matchen. Och det gick specialchartrat tåg från Degerfors. Man kan tänka sig vilket intresse det är i Degerfors. Det gick alltså specialchartrat tåg till Degerfors. Flera tusen som välde in där och blev mottagna av staden Göteborg och fick till och med deras Göteborgs stadsnyckel.
Det var
stort. Så kom de ju, så det lät ju som vi hade hemmaplan på Gamla Ullevi. Och vi vann ju matchen med 3-0. Så att det var ett härligt minne. Sen när vi åkte tillbaka från matchen då, till och med att vi glömde segertrofén. Men då kom det en journalist från Nya Värmlandstidningen, Kenneth Olsson, och ropade på oss och skrek när bussen var på väg att rulla. Kom han med den. Men så då åkte vi in i Degerfors. Då så stannade bussen och så var det ett traktor, en lövad skrinda som vi fick sitta på, alla spelarna och ledarna, in till byn. Och där inne var det nog, det var flera tusen inne på torget och tog emot oss när vi kom då och hade vunnit cupen. För det var första och säkert sista gången som en cupvinst eller serievinst hade gått till Värmland överhuvudtaget. Så det var ju jättestort i våra ögon. Men vi hade fått ett bra lag på den tiden, för det var ju det som startade de stora problemen för mig. De hade en agent från det forna Jugoslavien som heter Rade Mihic. Han är framliden nu, tyvärr. Han började ju överta mer och mer på kansliet, och jag var ju inte så där alldeles överförtjust in, och jag ville ju inte ha allt för många jugoslaver. Jag hade en jugoslav som var väldigt bra att göra med och som jag kunde prata med, som kunde engelska och tyska. Milenko Vuksevic, som sedermera har blivit en väldigt fin vän till mig. Men den här jugoslaviska agenten vill ju värva in mer spelare och bättre spelare. Och det fick jag ju acceptera. Så vi tog in en högerback från Partizan Belgrad som hette Vojadin Stanojković. Och det var alltså landslagsspelare för det forna Jugoslavien här. De skulle ha spelat EM 92 och var ju uppe i Sverige.
Och då var ju jugoslaviska, man kommer ihåg, en av Europas bästa landslag.
Absolut. Och de var ju uppe i Sverige. Men de fick ju vända tillbaka. Och istället fick ju Danmark den gratisplatsen och vann ju EM. Det var lite märkligt det som blev. Sen fick vi ju ytterligare faktiskt en världsspelare som heter Dusko Radinovic. Han spelade högerback i Röda Stjärnan. Och Röda Stjärnan hade året innan 91 vunnit Europacupen. Alltså Champions League som det heter idag. Så att de här spelarna fick jag då precis lagom till den här matchen egentligen. Dusko hade jag fått innan, vi slog Malmö FF med 1-0. Och så spelade vi cupen. Och då fick jag Vojadin in där också. Och då hade vi ett ganska bra lag. Men jag hade bråkat så mycket med den här agenten. Så han skulle en gång vara i kast med att ge sig på mig rent fysiskt i klubbkansliet. Så att kassören fick gå emellan där. Och det var väldigt, väldigt tufft. Och så skulle vi möta Brage efter matchen här i cupen, skulle vi möta Brage på hemmaplan. Och då sa han så här till sina spelare, till sina jugoslaviska spelare, att kan bara ställa ut skorna, vi är så pass mycket bättre än de, sa den jugoslaviska agenten. Och det vet ju alla att det kan man inte bjuda på i fotbollssammanhang, då får man stryk, va. Och han ville ha bort mig, det märkte jag. Så han gick till styrelsen och sa att vi förlorade den matchen mot Brage med 2-4. Och så hade vi bortamatch mot Brage. Och då hade han sagt till styrelsen så här att flyttar ni inte, tar ni inte bort Mattsson, då spelar inte mina jugoslaviska spelare. Så styrelsen ställdes inför ett ultimatum där. Vi spelade 1-1 på Domnarsvallen. Och kom hem på kvällen och så ringde det tidigt morgon. Och då var det Degerfors styrelse ville ha in mig på samtal. Då jag förstod att loppet var kört då för mig. För vi hade, jag tror vi hade 9 eller 10 poäng i allsvenskan. Vi hade tagit svenska kuppen guldet. Men det räckte inte. Och han ville ha bort mig, den här Rade Mihic. Så att jag förstod att loppet var kört och jag åkte in och jag fick ju då reda på att jag inte skulle vara kvar. Och det var ju, det var ganska jobbigt och framförallt ringa föräldrarna och föräldrarna bodde ju i Värmland, hade alla tidningar och det skrevs ju enormt mycket i pressen och jag hade... Jag sa ingenting de första 14 dagarna. Sen bjöd jag in till en presskonferens. Och då gjorde jag ju ett misstag. Jag bjöd inte in ett par tidningar som jag tyckte hade behandlat mig dåligt. Va? Och det vet man ju. Man ska aldrig ta strid mot media. För då får man stryk. Va? Men jag var ung och het. Och Jag skulle inte göra om samma misstag idag. Men då fick jag i alla fall förklara mig, förklara vad som hade hänt och så vidare. Och spelarna i Degerfors kom ju upp till mig och förklarade att det var inte deras beslut, utan det här togs över deras huvuden och det kändes ju bättre för mig då.
Men vad var det som var korruption i det här sammanhanget? Hur kunde den här jugoslaviska agenten skaffa sig den makten i klubben?
Jag tror att han skaffade sig den på grund av att han hade sådana bra spelare helt enkelt. De här två spelarna, det var inte vilka spelare som helst. Det var spelare som kunde klara oss kvar i serien. Och Degerfors, nu hade vi ju vunnit Svenska cupen, så vi fick möta Parma under hösten här. Men då fick tyvärr inte jag vara med.
Men fanns det någon ekonomisk vinning för hans sida eller för att göra en sån här grej?
Det gjorde det säkert. Och han hade liksom, han tyckte inte om mig från början. Det såg jag ju direkt. Va? För jag sa att jag vill helst ha engelska spelare som jag kan kommunicera med. Och jag hade väl inte förstått grejen då riktigt med hur bra de här spelarna var. De här juggarna som kom in, de var ju fantastiska. Och så hade vi ju Milenko Vukcevic, men han var ju mer... Han hade ju spelat i Tyskland och i Schweiz innan, i Brytushällen i Schweiz. Så att han var ju lite enklare att ha att göra med. Och, ja, Milenko har ju blivit en livsvän för mig. Jag tog ju in honom som assisterande tränare när jag tränade i Chile sen några år efteråt.
Men vad, så här långt efteråt då, hur tycker du att Degerfors styrelse agerar?
Ja, jag ska väl inte ge dem... för mycket kritik. Det är klart att då tyckte man ju illa om det beslutet som de tog, va? Att de kunde vara i händerna på Radomijic så. Det hade jag nog inte räknat med. Men det som var värst för mig, det var att de hade flyttat på min lagledare som hette Rolf Palman och så tagit in en som hette Börje Andersson som var juniortränare. Och han satt på bänken med mig under cupfinalen och under några matcher till. Och han visste mycket väl vad det här skulle utmynna i. Att han skulle ta över laget så småningom. Och det tycker jag var väldigt falskt av honom. Jag tyckte inte alls om... Jag tycker att om man är assisterande tränare till någon och tränaren, huvudtränaren, får sparken, då ska man avgå själv också. Man ska inte liksom ha suttit där och väntat på sin chans. För de har precis lika mycket skuld i, vad kan jag säga, om det har gått galet som det huvudtränaren har. För man jobbar ju gemensamt med varandra. Så lojalitet för mig, det är inom fotbollen. Och det ser jag allt för många exempel på idag. Att assisterande tränare går upp och tar huvudtränarens jobb när han får... sparken. Det tycker jag är dåligt helt enkelt.
Men är du inne på ämnet, hur ser du på dagens fotboll? Finns det fortfarande lika mycket korruption eller hur ser den ut idag?
Ja, korruption, det är, alltså, man kan väl prata om vänskapskorruption, det tror jag finns väldigt mycket, va? Det är mycket, mycket politik i klubbar, mycket interna resonemang och mycket att man vill visa styrka och pissa in revir och så vidare, va? Jag tror väldigt mycket energi går åt till det istället för att hjälpa och stötta tränarna. För tränarna har det, man är ganska ensam som tränare. Man har media som granskar en. Man har hela tiden 22 spelare som granskar en varje dag. Av de 11 som får spela, de är ju ganska bra kompis med. Men de andra 11 är inte speciellt nöjda med att de får sitta på bänken. Så att det är många intressen runt ett fotbollslag som gör att det är svårt att vara tränare. Så att man ser ju ofta exempel på det i omklädningsrum och så vidare när... delar av styrelsen kommer in och hjälper till och jublar och hurrar när man har vunnit. Men när man förlorar syns inte en kotte där inne i omklädningsrummet.
Jag har en sån, jag har en sån parallell faktiskt. Jag måste komma och tänka på det. När jag själv var aktiv så hade vi en tränare och så kom ner någon från styrelsen. Och det var när vi närmade oss SM-slutspel. Och då sa han bara så här: jaha, en del kommer fram när det är tårta.
Ja, det är, men det är mycket så. Och det, det känns så där. Jag tycker att jag har ju fått för mig också att i många idrottsklubbar saknas det där kanske genuina fotbollskunskapen hos styrelsemedlemmar. Och de vet kanske inte riktigt vad det innebär med att man är ensam på sin post som tränare. Att man behöver mycket stöd och stöttning. Och speciellt när det går dåligt. När det går bra, då kan vem som helst. Då är det hur enkelt som helst det här jobbet. Men det här, det är mycket att gå på slak lina och mycket balanseringar och intressen till höger och vänster. Så det är ett väldigt tufft jobb, skulle jag vilja säga, att vara fotbollstränare.
Du sa ju tidigare här då att 1988 i Säffle, det var nog det roligaste året.
Ja.
Med lite så facit i hand, skulle du kunna tänka dig gjort något helt annat och sagt att ja, men jag är tränare på den nivån och kanske haft känt att det var lyckligare där?
Ja, det är väldigt bra spörsmål. Men jag kan säga så här direkt, i den åldern jag var då, 33-34 år, var jag väldigt het på att vilja gå uppåt hela vägen upp till Allsvenskan. Det var liksom det ultimata målet som jag hade. Och jag utbildade mig så mycket som möjligt. Jag ville lära mig allt om spelet tekniskt, taktiskt. Däremot så var jag nog inte alls den ledaren som jag är idag. Jag tror att det är det som man någonstans, man måste utbilda sig och vara både en bra människa men en bra ledare framförallt. Det tror jag är viktigare än att kunna alla de här tekniskt taktiska momenten, för att det är inga såna här playgubbar som man sitter med en konsol och styr de här spelarna, utan de måste ha fått information innan och hur de ska göra och så vidare, men man kan inte styra dem till max allting, utan jag tror som det jag säger, alltså till var en riktig ledare som alla kan lita på. Det är i fotbollen, tycker jag.
En annan intressant klubb som du kom till och där du blev känd, det var Ljungskile SK.
Det stämmer.
Som ju allmänt kallas för Åshöjdens BK.
Ja.
Efter Max Lundgrens story där. Och du tog ju dem till Allsvenskan.
Mm.
Hur uppfattar du livet i Ljungskile jämfört med det du hade i Degerfors?
Ja, nu var det ju så att jag hade en mellanstation innan Ljungskile.
Just det.
Och det var ju att vi fick ju gå i exil, som jag brukar säga. Vi flyttade till Norge, till en av de största klubbarna i Norge, Fredrikstad fotbollklubb, som hade 18 titlar, tror jag, efter Rosenborg var väl ett av de näst mesta. Så vi flyttade ju dit, och detta var ju mitt under OS i Lillehammer 94. Så det var ju inte så lätt att vara svensk där då i de första dagarna. För varje träning vi kom till så frågade hur många guld tog svenska gutta idag. Och det var ju inte många guld. Förrän efter 2 veckor, då när Peter Forsberg gjorde sitt mål, avgörande mål där, då fick min fru, jag hade ju 2 pojkar innan, Anton och Jonathan, men då fick min fru verkar och fick köra till sjukhuset, och min mor och far kom in från Sverige, så jag fick åka dit på morgonen också, så föddes vår lilla dotter Rebecka där. Så då på kvällen så kom jag till träningen och sa: grabbar, samling här. Så grabbar, igår 23 guldmedaljer och en dotter. Det kan ni slå om ni vill. Försök det. Jag fick min revansch på norrmännen där. Ja, det var ett fantastiska år jag hade där. Vi blev två och tre i serien och det räckte inte riktigt. Vi hade gärna velat gått upp, men det var otroligt fina människor, väldigt fin period i mitt liv. Men så var det ju så då att på förskolan så började våra barn att prata norska. Frun pratade norska och tänkte att katten, ska vi bo här hela livet? Vi får nog söka oss mot Sverige igen. Och då hade jag en gammal kompis i Ljungskile som jag hade jobbat ihop med på en flyktingförläggning. Han hette Fille Lindberg. Och han var ju med i styrelsen i LSK. Han har förresten varit deras... Han är sån här speaker och har varit en 30-40 år där. Han fick mig dit. Och man låg i näst högsta divisionen. Och det var många Vålemarkare. Bror Vålemark som var... Han var lagledare. Så var det ju Bosse och Jörgen, de spelade. Och så var det Jens, han spelade då i Gais eller Örgryte. Så han fick vi inte tillbaka dit. Men honom fick jag ju stöta på några år senare då i Frölunda som min assisterande tränare blev han där. Men vi kom då till Ljungskile, vi flyttade till Ljungskile. Bodde där bara ett halvår innan vi fick tag på ett hus i Uddevalla. Men jag började träna dem och jag tänkte att vi får nog träna väldigt mycket. Och jag skrev ett avtal med Bosse Fagerberg. Och då skrev han så här att om vi åker ur då ska vi omförhandla din lön. Så då får du mindre i lön. Jag kunde gå på en halvtidslön där. Så jag jobbade resten som idrottslärare inne i Uddevalla. Då sa jag tillbaka till honom och skojade med lite grann. Så jag vill ha skrivit i avtalet om vi går upp i Allsvenskan vill jag ha 100 000 kronor. Du är inte klok, sa han. Så skrattade han åt mig. Men ja, det var många som var väldigt sugna på att vilja göra karriär. Ja, inte karriär utan vilja jobba hårt för att göra så bra som möjligt. Vi jobbade något otroligt hårt fysiskt. Jag hade ju med mig det från Norge med träning. Träning är gratis. Och vi la alltså in så många träningar så det var de ju inte i närheten av hade gjort innan. Men det visade sig att ge resultat och så spelade vi lite cynisk fotboll. Vi hade två brunkare längst upp. Johan Ragnell och Jörgen Wålemark. Jag tror de gjorde 36 av våra 52 mål i serien. De var fantastiska. Och vi spelade en enkel fotboll. Byggd mycket på fysik, fasta situationer. Och det fick jag ju också ett rykte då om att vara en cynisk långbollstränare. Men det är ju helt fel för att det beror ju alldeles på vilka spelare du har tillgängliga. För sen när jag fick U21-landslaget blev det ju helt andra spelare och Frölunda och så vidare. Men det gick bra det här året. Vi hade ju satt som målsättning nytt kontrakt. Och det uppnådde vi i augusti. Och då visade det sig att så fort det var klart, då förlorade vi två matcher i rad. Och då tog min fystränare tag i mig och sa att du måste samla ihop spelarna. Vi måste sätta en ny målsättning. För nu har det nått, nu pustar det ut. Nu är det färdigt för dem. Nu är säsongen över. Jag samlade spelarna. Vi skrev upp en ny målsättning och det var att nå Allsvenskan. Och då skrev vi med på stora plakat på väggarna att vad innebär det att nå Allsvenskan? Ja, det innebär bättre kontrakt ekonomiskt. Ny bilpark. Fina arenor att komma till. Mer uppmärksamhet, media. Allt möjligt, det sätter vi upp där. Så börjar vi spela igen och då lossar det igen. Då gjorde vi det bra så att vi spelade en seriefinal mot Elfsborg på, jag tror den matchen direkt sändes också på SVT. Och vi spelade oavgjort 1-1 och sen var det ett par matcher kvar. Det var bland annat Gunnils och borta fick vi också 1-1. Vi slutade två i serien och det innebar att vi fick kvarda. Och då mötte vi Umeå i första matchen. På dagtid i Ljungskile. På dagtid i slutet på oktober, början på november. 3-4 tusen åskådare inne som följde den här matchen. På dagtid, under en vardag. Det stängde alltså i Ljungskile. 3 000 invånare i Ljungskile och 3 000 människor till sågmatch. Och vi förlorade med 0-1. Och domare där för övrigt, Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Jag pratade med mycket om den matchen efteråt. Nej, men då åkte vi upp till Umeå. Vi fick flyga upp då. Och vi var ju uträknade. Jag var ju optimistisk i media. Jag sa att det är bara halvtiden. Men jag vet inte om jag trodde på det. Ja, vi åkte upp och vi kom upp på en lördagkväll. Vi skulle spela på söndag. Och vi hade fått då att de hade lovat oss att vi skulle få se på arenan innan vi kom upp på kvällen. Men det var ingen där att öppna åt oss. Spelarna, alla 20 spelarna, de klättrade in på arenan och kände på arenan och gick in i mörker där. Det tyckte jag var helt otroligt. Men de hade en beslutsamhet som var något alldeles mäktigt. Och hur som helst så... Vi kom till matchdagen då, så... Det var ju snö och is och allt möjligt på arenan. Kallt och ruggigt. Och så gör vi 1-0. Då tänkte jag, katten, det ser ju bra ut. Vi gör 2-0 också. Och precis innan halvtidsvilan så gör de ju 2-1. Jag tänkte, nu blir det ju svårare. Men alldeles när matchen har börjat där i andra halvlek så gör vi 3-1. Och då var de tvungna att göra 2 mål för att de skulle gå vidare. De gjorde ju 1 mål. 3-2. Men vi klarade det. Och det var fantastiskt. Det var också direkt sen på tv den här matchen. Och det var några Ljungskile-anhängare där. Och en 5-6 stycken. Och Bohuslänningen var på plats genom Christer Lindgren. Sportchef. Och... Jag kommer så väl ihåg, in i duschen så kastade de in mig och bror Wålemark i duschen med kläderna på. Han hade en plasthammare, bror. En plasthammare, och så gick han och slog med den. En stor plasthammare gick han och slog med den. Nu har vi spikat igen Norrlandsfönstret. Så kom jag till presskonferensen efteråt. Det var helt dödstyst där inne. Och så kommer jag med den dåliga kommentaren. Det hade jag inte gjort idag. Då sa jag att, är det begravning här inne? Det var inte så bra sagt om mig. Men det kommer han ju väl ihåg, Christer Lindgren. Så han pratar ju med mig ofta om detta när jag frågar det. Ja, så kommer vi ju då till... Vi åkte på hotellet och så skulle vi ju flyga hem på kvällen. Och då kom jag, det var på bussen tror jag, på vägen till hotellet, så ringde jag min farbror runt 80 år som bodde där, en bror till min pappa då, med Axel. Jag tänkte att jag måste tala om att vi har varit här och spelat. Och då säger han så här till mig, jaha, sa han, vad för dig upp till de här trakterna? Jag trodde det var en världshändelse det här. Att vi var där uppe och spelade i allsvensk kval. Men det var innan matchen som jag ringde. Sen jag ringde, efter matchen ringde jag till min pappa och berättade detta. Det tyckte han ju var jätteroligt. Men jag fick väldigt bra perspektiv där på matchen. Att det var ju, katten, det är ju vi som håller på med fotboll. Vi tycker ju det är intressant, men det är liksom ingen världshändelse i den meningen. Ja, så åkte vi hem och... Vi flög till Stockholm och då ringde Expressen. Då erbjöd de, för vi hade bussen stående i Stockholm. Så vi skulle åka buss till Ljungskile på kvällen eller på natten. Då erbjöd de oss ett extra plan att flyga till Göteborg. Men jag blev inte med på det planet. eller vi accepterade inte det, utan vi tog bussen och åkte hem. Och jag kommer så väl ihåg min gamla klasskamrat Olle Eriksson, som var en stjärnreporter på Expressen. Han var med i bussen till Örebro, tog massor med sådana här fakta, och det skrevs så mycket i kvällstidningar om det här. Sen när vi kom till Ljungskile över 2 på natten, så började jag blinka och var ljus överallt, och stod brandbilen där, och så förde han oss in i Ljungskile, och där stod det kanske 500 människor och tog emot oss mitt i natten. Och de tyckte det här var helt enormt. Och det var det naturligtvis, för det var... För det första fanns ju inte alla de här kanalerna som finns på tv och allt, utan det var ju lite... Det var, gick ju på SVT 1, och 4:an fanns väl, och 3:an kanske, men så fanns det ju inte mycket mer. Så, men det var stort uppslaget det här, och ja, det var fantastiskt att få komma då hem och få fira detta. Och jag kom hem på natten vid 5, klockan 6 då vaknade barna och kom upp till sängen. Så det blev en timme sönder.
Den upplevelsen som du beskriver här nu, hur rankar du den i ditt fotbollsliv?
Ja, det är svårt att ranka olika saker. Jag tycker det är jättesvårt. I mitt fotbollsliv så vill jag nog säga det. När vi vann division 3 med Säffle FF. Det tycker jag var så stort. För det var, vi hade alltså åkt ur. Jag hade varit med och åkt ur division 2 året innan. Och jag funderade på överhuvudtaget. Är det här något för mig? Och så vann vi division 3. Och det var såna underbara människor. Det var ju Ljungskile också, men... Jag tror jag rankar den lite högre faktiskt än Ljungskile.
Jag tänker på det som vi pratade om alldeles i början här, lite i din bakgrund där du kommer ifrån. Och så här att finns det någon koppling här till den typen av föreningar som du har tränat och faktiskt nu också refererar till som Säffle, men vi pratar Degerfors, vi pratar Ljungskile och så vidare. Det är små orter som man kan säga är också underdogs. Vi har ju några underdog-historier här. Kan du se någon koppling till din barndom eller där du började en gång?
Ja, den ser jag ju väldigt tydligt. Det är ju enkla förhållanden. Det är frivilliga arbetare som gör det mesta av jobbet. Och det är glädjen när man lyckas ihop. Den kopplingen ser du väldigt väl från Kjöla AIK till småställena Säffle FF och till Ljungskile. Det är samma sak. Det är det. Sen blir det ju lite i de andra klubbarna har varit lite större klubbar då. Men just det här med alla volontärer som är ute och hjälper till. Alla människor man träffar som bryr sig så mycket om laget. Och då känner man att när man vinner, då vinner man inte för sig själv eller för laget, utan man vinner för allas räkning. Och det är... Den känslan är oslagbar.
Jag tänkte på det igår, alltså dagen innan vi spelar in det här, så klarade sig Malmö FF för tredje gången på 7 år vidare till Champions League. Kan du sätta dig in i Malmö FFs bänk och tränarskap? Hur gärna hade du velat vara där?
Nej, det vet jag inte om jag... Ja, någon gång i livet hade jag säkert velat vara i det läget. Det tror jag. Men just nu så har jag så mycket annat som jag känner liksom inte att det är prioritet. Men det är ju en fantastisk sak som Malmö FF har gjort. Och det kommer ju svensk fotboll till gagn. Mycket solidaritetsersättningar som delas ut i olika klubbar. Men det är ju de här största, högsta klubbarna som får ta del av det.
Men hade det varit någonting för dig med tanke på det vi sa alldeles nyss där med de små klubbarna som underdogs som tar sig upp och de här många volontärerna? Hur ser du på det i relation till den typen av framgång?
Ja, men jag tror nog att alltså, de som är tränare, de tror jag nog känner samma saker. Jag tror att Jon Dahl Tomasen känner ungefär samma som jag gjorde när jag vann med Säffle eller när jag vann med Degerfors eller Ljungskile. Att man känner glädjen av att det har lyckats för laget här. Men sen är det ju stora industrier det här handlar om. Det är ju enorma pengar som man bara kan drömma om. Alla andra klubbar i Sverige är ju, ja, de är ju långt, långt efter Malmö FF i dagsläget.
Den här podden sponsras av Life Genomics, ett akkrediterat laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu kommer en nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter, då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! En sak jag funderar på också, det är ju, du bytte ju klubb ett antal gånger, precis som många tränare gör. Hur fungerar den marknaden egentligen? Vad gör det att man hamnar i nästa klubb och hur går det här till egentligen?
Ja, det är ju intressant. Om man ser då på England här, vi kan ta det som exempel, Premier League. Där är det ju så att de flesta tränare har fått sparken en 3-4-5 gånger. Och så när de får sparken vet de att de får ju ett nytt jobb någon annanstans. Och då har de ofta hela personalen eller hela staffen, personalstyrkan, med sig. Så att de anställer inte bara tränaren utan en hel apparat då, som finns runt omkring. När jag fick sparken i Degerfors så tyckte jag det var skämmigt. Ja, min mor och far led ju nog oerhört av det. Alltså få sparken. Det var... Idag får ju alla tränare sparken. Man brukar ju säga i England att har man inte fått sparken minst 2 gånger, då är man ingen tränare. Efter 3-4, då börjar man att bli en riktig tränare. Och det är klart, man kan ju fundera då på, som i England, vad man gjorde där. Ja, de slutade väl för en 10 år sedan ungefär och gå runt på de här inhemska tränarna som gick runt mellan lagen. Så de började importera tränare från Portugal, Italien, Tyskland. Och det har de gjort med framgång. Nu är ju det stora problemet för de engelska tränarna att ta sig upp i Premier League. Det finns ju inga poster kvar där längre. Men de här som är på allra, allra högsta nivå, De klarar sig som typ Mourinho. Han har väl fått sparken, ja, minst 5 gånger i alla fall de senaste 10 åren. Och han går ju bara till något nytt lag eller något nytt land eller vad det än är. Sven-Göran Eriksson har fått sparken ett antal gånger. Och de är ju så pass högt upp då i rang så att de söker ju aldrig några jobb. Det gör ju inte vi tränare i Sverige heller. Det är ju inte så att vi lägger in ansökningar om att få träna det eller det laget, utan det är precis som man ska bli ordförande i socialdemokratiska partier, att man blir tillfrågad helt enkelt. Så det skulle ju vara skämmigt om man skickar in en ansökan på och få ett jobb, utan det är ju så i Sverige också att det är många tränare som går runt där, och det har väl kommit in några utländska importer här också, men de har ju oftast förtvivlat svårt att lära sig språket här i Sverige, så att ofta är det ju, ja, kanske greker eller portugiser, och då blir ju all information blir ju på engelska då till dem. Men det fungerar ju på samma sätt som i övriga fotbollsvärlden även här i Sverige, men vi kan ju inte ta in de högprofilerade namnen, utan det är väl mer att här går man runt också på tränare. Och idag är det väl, det är ju en ganska ung kader av tränare idag. Den äldste är väl Per-Mattias Högmo i Häcken. Han är 61 tror jag. Det är en gammal kompis till mig som då var i Norska fotbollsförbundet nu sen som utbildare. Han har också varit tränare i Fredrikstad. Men han kom ju dit och han är ju den absolut äldste. Men sen är ju de flesta tränare mellan 35 och upp till 50 år. Så det är ju lite...
Men det verkar ju vara en väldigt osäker tillvaro. Men du var ju till och med, fick ju till och med stämpla vid något tillfälle ja. Mellan de här tränarjobben du hade.
Det har ju också Jörgen Lennartsson har också varit ute för det här. Och han har ju fått sparken i de tre sista klubbarna, tror jag. Och när han gick och stämplade, då tyckte han det var precis lika skämmigt som jag. Så att han gjorde det inte i Kärra i Göteborg där han bor, utan han åkte upp till Kungälv, så inte så många skulle känna igen. Och jag kommer också ihåg hur jag smet in på Arbetsförmedlingen i Uddevalla. Jag tyckte det var fruktansvärt skämmigt.
Men har man inga avgångsvederlag?
Det har man ju. Jag hade det efter jag fick sparken i Degerfors, så hade jag ett avgångsvederlag på 1 miljon. Och det fick ju ta på ett extra representantskapsmöte i Norge om de skulle acceptera det. Och det gjorde de ju. Och det var väl tur för mig, eller otur, jag vet inte hur man ska se det. För att annars har jag nog åkt från Fredrikstad också, eftersom vi blev bara 2 och 3 i serien. Men annars är det ju så att man skriver ju kontrakt och man ska ju betala tränaren kontraktstidens längd ut. Så att ett exempel som Jörgen, och han har väl fått sparken i förtid kanske 1 eller 1,5 år. Så då har han ju betalt under den tiden då och kan göra andra saker. Men annars är det ju inte mycket till anställningstrygghet. Det är det inte. Vi är ju med i Unionens arbetslöshetskassa, som det rekommenderar man idrottsledare att vara med i. Och ja, det är bara att sitta och vänta på att telefon ska ringa. Man kan hoppas på att man får något, och gärna i närheten då. Men ofta blir det att man får på pendlingsavstånd. Och det är ju inte hälsosamt för varken familj eller relationer eller vad det än är. Så att det är, jag var ute för detta, jag jobbade i Stockholm med U21. Men bodde ju ändå i Uddevalla, jag tränade Moss. Tränade Tönsberg också och hade övernattningslägenhet. Och det är en tuff tillvaro också.
Men du måste ju slita på familjebanden.
Ja, det gör det.
Hur gjorde du det för dig?
Ja, det slet på väldigt mycket. Jag vet ju, min dåvarande då, fru, hon fick ju slita väldigt mycket med barnen. Framförallt när de var i, säg, 6, 8, 10 års åldern och skulle köras fram och tillbaka till olika idrottsevenemang. Så hon hade ju fulltidsjobb och så körde barna på kvällarna och liksom inte hade någon hjälp av mig. Så att det känns ju så där att man har försakat det. För min fru fick ju verkligen ligga i under den tiden.
Var det värt det? Så här efteråt?
Ja, det är svårt att säga. Detta är ju väldigt bra frågor. Min fru tog ut skilsmässa från mig 3 år sedan. Och det var ju en chock för mig då, efter 30 års äktenskap nästan. Hon kände så här nu att hon hade följt med mig lojalt i alla de år. Och hon ville leva sitt eget liv. Tyckte väl mest att jag var trött efter träningar och så, kanske inte ville göra så många saker som hon ville. Och det är klart att för mig var det en oerhörd chock. Jag hade ju inte handlat på 30 år. Jag hade ju inte varit inne i en affär.
Menar du det?
Ja, möjligtvis när hon var gravid och födde. Då kanske jag var inne och handlade något. Jag hade aldrig lagat mat, inte på 30 år. Så det blev en enorm omställning. Men jag har fått utvecklas på äldre dagar. Det är ju inte så dåligt det, eller? Ja, så är det. Nej, men det är ju frågan om det var värt det eller inte. Det är en svår fråga som jag nog inte kan svara på idag.
Har du funderat på den?
Ja, det har jag gjort. Det är klart att när man stod inför faktum, så visst har jag funderat på sådana saker. Det är ju stora saker, och det, jag hade ju ytterligare en sak som var väldigt, väldigt svår för mig. Och det var när min far gick bort 97. Och då tränade jag ju en kille i allsvenskan. Och sen blev min mor väldigt sjuk efter det. Och så fick jag då anbudet att träna Sverige U21. Och det var inte bara det med U21-jobbet, utan jag fick ju även i tillägg till det att jag skulle vara riksinstruktör och talangutvecklare för Bohuslän, Dalsland och Göteborg. Så jag var ju aldrig ledig, kan du säga. Och då var ju barna, ja, gamla var de, 4, 6 och 8 år. Och när jag var ute någonstans och gjorde ett jobb ute i Europa, kände jag att jag borde ha varit hemma. Och när jag var hemma kände jag att jag borde vara iväg på något jobb. Jag var så sliten på den tiden så att jag såg aldrig fram emot någonting. Jag aldrig en resa eller någonting. Jag gladdes inte åt någonting, trots att jag hade min underbara familj då. Och det var något som ett brev på posten där, som jag fick hjärtinfarkt då, 99 på våren. Och det var ju mitt inne i, ja, jag hade varit på träningsläger i La Manga och familjen hade kommit ner till La Manga och vi flög hem och så blev jag väldigt, väldigt sjuk.
På planet?
Nej, faktiskt på hemma dagen efteråt. Jag var på biblioteket med barna och började få väldigt ont i armen. Det var som en järnklo, slog sig runt i armen och i bröstet och spydde och... Så frugan körde mig ner till sjukhuset och där la de in mig på en brits och sa att du har ju varit utomlands här i några veckor, så du har väl fått, ja, sån här kräksjuka eller något därifrån. Och jag hade så ont när jag låg där inne, så efter 2 timmar så kröp jag ut i korridoren. Och då upptäckte de att det var hjärtinfarkt då. Och det var en massiv hjärtinfarkt, så att det var inte lätt att hantera. Hade de gjort det direkt och gått in som de gör idag, så hade de ju väldigt mycket av hjärtat blivit förstört när man, många av cellerna dör ju. Men nu har jag tränat upp mig så pass mycket, så mycket av kapillärerna har kommit tillbaka då i hjärtat, så att jag har, mitt hjärta ska fungera som ett normalt hjärta då idag. Och så har jag fått en stent inopererad där i en krök i ett kärl där det hade täppt igen. Och det är väl, det trodde de kunde vara medfött, men det kunde även vara genetiskt. Det var lite svårt att säga vilket det var där. Men att det fick jag betala ett väldigt högt pris för det. För att grejen med det var att många i min närhet tyckte att du kan inte ta det jobbet med U21 när du har din mamma, när hon är sjuk och hon är ensam. Och då tänkte jag så här att, men jag hade ju inga andra anbud på bordet. Det låg inga andra anbud med att träna jobb på hemikring. Utan det var bara det som låg på bordet. Och jag var ju tvungen att ha ett jobb för att försörja familjen. Men det var svåra tider, för jag kunde inte vara uppe där tillräckligt mycket som jag egentligen behövde. Och det, ja, det körde ihop sig väldigt mycket. Och det kan man ju fundera då över Svenska fotbollsförbundet, hur de kunde ge mig 4 stycken olika jobb istället för de som är förbundskaptener nu. De har det ju på heltid och bara det jobbet. Jag hade detta plus 3 ytterligare jobb till det, va. Och det blev inte bra. Det gjorde det inte.
Var du för dålig på att säga nej?
Ja, det var jag väl. Men samtidigt så var jag var ju den åldern då, så att man har ju ambitioner. Man vill ju framåt. Jag vill ju också, jag visste ju vad Tommy Söderberg som var innan mig i U21. Jag visste ju vad ordningen var, att ofta är det ju att U21 blir uppflyttad till A-förbundskapten. Och det är klart att det låg ju mitt bakhuvud kanske någonstans och bli det någon gång.
Hur nära var du det, tror du?
Nej, det vet jag inte. Det var några hjärtslag ifrån i alla fall. Men jag fick hjärtinfarkten och sen efter det så jag kunde ju inte fortsätta. Jag jobbade kvar ett år med utbildning och så på Svenska fotbollsförbundet. Men jag ville ju ha ett jobb där jag inte behövde åka så mycket. Utan jag fick, då började jag träna Frölunda så att jag på pendlingsavstånd från Uddevalla.
Så vad du egentligen säger att hade du inte fått den här hjärtinfarkten så kanske det hade blivit A-landslaget?
Ja, kanske. Jag kan jag inte säga med 100%. Det är ju inte alls säkert. Men jag har väl åtminstone påtänkt av någon i alla fall.
Men i ett sånt läge också, jag tänker på den typen av jobb du hade plus det som var runt omkring. Hur väl eller hur dåligt sköter man sånt som mat och sömn och sådana saker?
Ja, mat fick jag ju alltid när jag var hemma av min fru. Det var ju hemlagat.
Men du var ju inte alltid hemma?
Nej, jag var inte det. Och det var ju grejen med det. Att det är klart att det kanske man åt. Men det ofta var det ju restauranger och sånt. Men det blir ju lite si och så med träning och motion och allt sånt där som man skulle ha in som jag är noga med idag. Att jag går väldigt mycket och tränar en hel del.
Men hur mycket stress hade du under
den? Ja, det var oerhört mycket. Otroligt mycket. Jag kan, men det, stressen kom ju tillbaka till mig några år senare också. Så att det, men det kommer du säkert till senare i programmet.
Någonting jag funderar på också, det är ju hur har barnen sett på detta så här i efterhand? Din karriär och ditt jobb som du precis berättade om här.
De är ju väldigt mycket att de är väldigt insatta i vad jag har gjort. Jag har hela tiden delat med mig väldigt mycket. De har lärt känna många av ledare, spelare. Tommy Söderberg var ju hemma hos oss när vi hade små barn och spelade handboll i hallen med förbundskaptenen. Det var ju roligt. Vet du. Känner ju alla spelare runt omkring mig som jag hade i olika lag och så. Så de har ju läst mycket och de är ju otroligt fotbollsintresserade allihop. Anton är ju tränare själv. Jonathan var spelande ordförande i Fröjdens. Rebecca spelar i Rösse. Men hon följer ju verkligen med. Så att de har
aldrig sett liksom en far som var frånvarande för mycket eller...
Jag vill inte tro att de har gjort det. Jag frågar dem om detta. Jag tror inte att de har känt så någon gång. Utan jag tror att... För det vet jag, varje minut som jag var hemma i Uddevalla så var jag med barna. Ingenting annat. Det var A och O för mig. Så att jag har ett väldigt, väldigt bra förhållande till alla barna. Och det är jag glad för. Det är helt underbart.
U21-landslaget och Svenska fotbollsförbundet och så vidare i all ära och Tommy Söderberg. Men du var ju lite olika föreningar, du har nämnt Frölunda och FC Trollhättan tror jag var några år innan det plötsligt någon hörde av sig från Afrika.
Ja, kanske inte från Afrika direkt, men däremot så hörde Patrik Mörk av sig. Som är en, kanske Sveriges största agent. Han hade då en fråga till mig om jag kunde tänka mig att bli förbundskapten i Sierra Leone. Jag visste ingenting om Sierra Leone. Sierra Nevada hade jag hört talas om. Jag tänkte det var någon skidort någonstans. Men det var det inte. Utan Sierra Leone i Västafrika. Och så hörde även då Carl Fager av sig. Som är advokat och han hjälpte mig att skriva ett avtal då med Sierra Leones Football Association som kallas för SLAFA. Och anledningen att jag hade fått förfrågan det var att en stjärnjournalist på Expressen som heter Tommy Schönstedt, han var kompis med Paul Kamara som då var sportminister, direkt under presidenten, sportsminister. Och han hade bra erfarenheter av Sverige, så att han ville då ha en tränare från Sverige. Och då undrade han om någon var ledig där i januari 2011 blev det. Anledningen att Tommy Schönstedt träffade Kamara, det var att de har journalistkollegor. Han jobbade på Freetown Press innan han blev sportminister. Och där jobbade han då, för att det var ju inbördeskrig i Sierra Leone under en 10-årsperiod. Det var ett fruktansvärt blodigt krig. 50 000 döda. Många amputerade. Och då var han en av dem som ifrågasatte vad regeringen gjorde för att skydda landet från de här rebellerna. Så han blev fängslad. Och då gjorde Tommy Schönstedt lite reportage om Tommy Schönstedt, eller om Paul Kamara. Och till slut så blev han då idrotts- eller sportminister, som det heter. Och då kom frågan till mig.
Men liksom, hur letade det sig fram till just dig? Det måste ju vara ett otroligt många tillfälligheter.
Ja, det var det väl. Men vad heter han? Patrik Mörk här hade jag ju mycket kontakt med. Han letade ju jobb åt mig också. Och vi hade ju mycket, ja, med olika spelare och så där i olika klubbar. Så vi hade ju mycket kontakt. Och då visste han att jag var ledig i januari där. För då var ju resten av, de flesta tränarna var ju upptagna. Och det var därför jag fick frågan.
Vad tänkte du när du fick den frågan? Förutom att du tänkte Sierra Nevada.
Ja, ja, precis. Nej, jag gick ju till frun då först och så gick jag till barna. Och de tyckte det var lätt väldigt spännande. Och jag tänkte väl, okej då, jag kan väl prova en match så får vi se hur det blir.
Så vad trodde du skulle möta där nere?
Ja, jag trodde ju att det skulle vara lite mer säga, västerländskt. Att det skulle vara lite mer modernt och lite bättre logistik och lite mer som i Europa eller typ Marokko eller något sånt, va.
Och hur blev det?
Nej, det var ju en helt annan värld att komma in i. Det var det. Alltså, flyget ner från Bryssel till Freetown, det tar väl 5,5 timme. Sen landar man på en halvö. Sen ska man över en timme med en rostig färja som har sett sina bästa dagar. Kom in i stan, helt mörklagt. Några enstaka glödlampor här och där. Så kördes jag ut till en bungalow utanför, eller någon kilometer från centrum. Så fick jag bo där och så vaknade jag på morgonen och fick se alla, ja, de här ödlor som springer omkring och folk. Det var ganska tomt på det området jag var. Men sen kom det ju folk då och hämtade mig och tog mig in till fotbollsförbundet och till där han jobbar, och sportministern.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och hur var den här första matchen? För det var en match som hade kontrakt på.
Det var en match jag hade kontrakt på. Det var ju, vi skulle möta Niger på bortaplan. Bara det var ju tufft, för jag visste att han som skulle bli min assisterande tränare, han som hade sparkats från posten. Och blev, så han blev min assisterande, och det kan du tänka dig. Då var det läge för att kniva i ryggen.
Hur såg de knivarna ut?
Ja, de var ju rätt trubbiga. Så. Nej då, jag ville ju ta ut de spelarna som jag hade, och det var ju mycket fighter med dem på fotbollsförbundet. De ville ju ha sina egna spelare ut, för de ville ju att de skulle göra reklam för dem och kunna säljas upp till Europa, att de kunde få in lite
inkomst. Alltså inhemska spelare?
Ja, inhemska. Jag ville ju ha med de europeiska proffsen, för de visste jag vad de gick för. Jag hade ju koll på dem uppe i Europa. De spelade i USA och i ligor i Serbien, Tyskland, Italien. Sverige var nog också någon i. Så att jag hade ju bra koll på de spelarna, och jag ville ju ha med dem. Men det var, jag fick ju fighta som var det där. Jag var ju precis ensam. Jag var ju enda vita där. Så det var bara att jobba. Och hur som helst då, vi tog oss iväg till Niger, och det är att flyga inrikes i Afrika. Det är ingen större hit, det får jag säga. Det ligger ungefär 100 mil nordost om Sierra Leone ligger Niger. Men det går ju inte att flyga direkt. Och åka buss är ju inte att tänka på heller. Det är ju farligt för det första. Så att det var ju upp till Casablanca.
I Marocko.
Och sen ner till Niger. Så det var ju en omväg på några hundra mil. Så var ju där en vecka ungefär, och så började spelarna droppa in på onsdag, torsdag, fredag. Så var det match på lördag. Och det var ju jättebra killar att göra med, för de var ju vanare än europeiska stilen. Det var ju inte det. Men det jobbiga var ju när på hotellet, det kom in många från Sierra Leone och kom stora följen med familjer och kom med egen mat till spelarna och allt sånt där, va. Och det var ju svårt för mig att hålla ordning på allt detta, och jag la ingen större kraft på det heller. Men däremot så märkte jag ju när vi satt åt, det var ingen av de andra ledarna som satt sig runt mig. Jag satt ensam. Och det tog jag som ett tecken på att en fientlig inställning. Ja, vi gick ut i matchen. 20 000 på läktaren. Jag var enda vita där, det kan jag garantera dig. Vi ledde med 1-0 i paus. Och publiken, de började kasta flaskor på mig. Och jag fick ha 10 militärpoliser med sköldar runt mig. Så det smattrade ju när jag gick in i omklädningsrummet där. Sen i början på andra halvlek så fick vi en spelare skadad, den viktigaste spelaren, en bra mittback. Och sen var det, så skulle jag in en annan spelare, och då började de mixtra med mig, började prata krio bakom mig. Och tog in andra spelare än vad jag hade sagt, va. Så det var allmänt jobbigt, och vi förlorade matchen med 3-1. Men jag var så impopulär där så att de vågade inte att vi gick ut till bussen, utan vi fick köra bussen in på arenan, på plan. Vi fick gå in i bussen där och så åka därifrån och ut till hotellet och flygplatsen. Sen kom vi hem, och då blir inte resultaten som man har tänkt sig i Afrika, då är det jobbigt alltså. Så det blir ju kallad, det är en massa regeringsmedlemmar, även massmedia var där. Massor från fotbollsförbundet. Och så var ju jag där som huvudperson. Och så min assisterande tränare också. Och de hade bett mig att skriva i förväg vad som hade hänt. Och jag gick igenom exakt vad som hade hänt där. Och jag hade 5 A4 sidor som jag hade skrivit. Och det slutade med att min assisterande tränare, han fick sparken på stående fot och fick gå därifrån under mötet. Och tänkte att nu har jag vunnit en första seger här i alla fall. Jag var fortfarande, så var jag ensam och kände mig så där alltså. Men sen då så hade jag, det skulle ta ytterligare 7 dagar innan flyget gick hem. Och det tänkte jag, nej. Tänkte jag, ska jag behöva sitta där ute i den bungalon ensam där. Och det var jobbigt. Men som tur var så fick jag låna en dator. Jag hade ingen med mig. Och så hade familjen hjälpt mig, så jag hade Facebook. Jag skrev in mig som min farfars namn, Jöns Mattsson. Så ingen skulle veta vem jag var. För annars hade jag väl fått 1 miljon vänförfrågningar från Sierra Leone, tror jag. Även fast vi fick stryk. Men hur som helst då, så hade jag ju den så jag kunde chatta med dem hemma. Och det kändes ju bra. Men jag var ju mycket bekymrad och oroad på kvällarna när jag gick och la mig och kollade persiennerna noga. Och jag var ju helt enkelt rädd för den här assisterande tränaren, om han hade samlat ihop något gäng och skulle ge sig på mig. Jag fruktade för mitt liv där. Så att de 7 dagarna innan jag kom iväg med planet hem till Bryssel, och så fort man sätter sig i planet känner man att nu är man hemma. Då är det europeiskt allt. Va? Det var jättejobbigt. Det var fruktansvärt jobbigt, och det är dagar som jag aldrig vill ha tillbaka.
Men ändå åkte du tillbaka efter ett tag?
Ja, det var ju så här att jag tog ju kontakt med Lasse Lagerbäck. Och jag visste att han har jobbat i Nigeria som förbundskapten. Och jag fick ju några konkreta råd av honom. Och ett av rådena var ju att ta med minst 2 svenskar. En som sköter ryggen bakom dig så att du har ryggen fri. Och den andra som sköter logistiken. Så jag raggade upp Lennart Kral Andersson och Johnny Murray. Och det var de bästa jag har gjort med det här. Annars har jag aldrig åkt tillbaka heller. Jag trodde väl inte att jag skulle få ett erbjudande att åka tillbaka heller. Men jag tog med dem. Och det visade sig att det var ju fantastiskt bra. Vi skulle möta Niger då på hemmaplan, revanschmatchen. Och laget hade inte vunnit på 3 år. Och man var rankade som nummer 123 i världen av 210 länder. Och vi mötte Niger hemma och de höll ju väldigt bra. Alltså, Kral, det är ju en människa, han kan ju skälla ut oavsett om det är presidenter eller om det är vaktmästare, så sätter han sina svarta ögon ner dem och skäller ut dem. Han gör det efter not. Och det var helt perfekt att ha honom med. Johnny Murray, en idog arbetsmyra, mycket duktig med fotbollen, målvaktstränare. Har tränat Grimsås och tränat många Skene och många lag i Sverige. Och vi kände varandra rätt så väl. Och få med om det kändes lugnt och fint. Och vi hade faktiskt, just den matchen så hade vi 2 journalister som var med oss från tidningen Offside. Och det var Anders Bengtsson och det var fotografen Peter Claesson. Och de tyckte ju det var enormt att få hänga i hasarna på oss och följa med ganska ingående. För det var ju många svenska spelare, Mohamed Bangoura, Tete Bangoura, Ibrahim Koroma. Och många som hade anknytning till Sverige. Samuel Barley och det också det. Så att de gjorde ju ett jättelångt reportage i tidningen Offside, 32 sidor. Anders Bengtsson blev nominerad till Stora journalistpriset för det. Men han fick inte priset, men han blev nominerad i alla fall. Så det var en jättebra text han hade gjort. Och bilderna är ju helt otroliga. Så de finns ju med i min bok som Peter Claesson har tagit. Vi vinner den här matchen med 1-0. Och folk går ju bananas. De är ju så lyckliga. Jag har aldrig skådat en sån glädje som är efter den här matchen. När vi gör 1-0, då de här militärpoliserna, det hade vi mellan 500 och 1000 militärpoliser med stora gevär. Och så har de scarves på sig, vit, blå och gröna. Så när vi gör mål, då är gevärerna upp i luften och jublande och allt möjligt sånt där. Så men då ska vi ifrån the dugout, alltså där avbytarna sitter och tränarna, så måste vi över 65 meter över till andra sidan för att komma till omklädningsrummet. Och det gick ju inte. Det kom ju 10 000 människor var ju nere på plan. Men då hade vi hjälp av de här vakterna som tog oss ut då, så att vi kunde komma i lugn och ro. Och det firandet som var efteråt, att landet hade vunnit sin första match på så många år, och presidenten som han hette Ernest Bai Koroma, han gratulerade och tackade oss och sa det att det här är det människorna behöver. I all fattigdom och i all nöd som finns så behöver de en framgång för fotbollen. Och vi satte oss i den lilla bussen som skulle ta oss då upp till hotellet som låg kanske 4-5 kilometer iväg. Och det var ju mycket folk sprang runt omkring, men vi visste att nu ska vi hem och så ska vi ha en kall Heineken på balkongen och bara sitta och koppla av. För pulsen var ganska hög, det var det. Men det var första matchen som de var med, och de tänkte nog att ja, ska vi klara det här. Men de tyckte nog att det var lite roligt också, för att det blev betydligt fler matcher sen efteråt.
Ja, för det blev några segrar till, va?
Jajamän. Vi mötte ju bland annat, i en hemmamatch så mötte vi Egypten på hemmaplan. Och Mohamed Salah skulle debutera i den matchen för Egypten. Och Egypten hade vunnit.
Då ska jag bara flika in att Mohamed Salah, han är den stora målsprutan i Liverpool.
Det är han. Och just då var han väl 20-21 år, så det kanske inte var så många som kände till den. Och jag visste inte vem det var. Naturligtvis inte. Men jag visste ju väl vad Egypten stod för. Och afrikanska mästare de två senaste turneringarna. Så det var ju ett storlag som kom till oss. Vi satte oss i bussen. Vi hade en amerikansk tv-delegation var där. De gjorde ett reportage om en spelare som heter Kei Kamara. En skyttekung i Major League Soccer så småningom. Och hur som helst, vi satte oss i bussen. Men så märkte jag ju det efter ett tag att bussen körde ju inte ner till arenan. Han körde oss upp i bergen. Och då matchen började 16:45 tror jag. Då var klockan 14:30 någonstans. Och körde oss upp till bergen, så vart är vi på väg? Jag har sett på den filmen här efteråt att då säger busschauffören att the president wants to meet you. Så vi var alltså på väg in till presidenten. In i palatset. Han skulle träffa alla spelarna och ledarna. Och det tog en... Det tog en bra stund innan han kom. För så är det med afrikanska ledare. De dyker alltid aldrig upp när vid en viss tidpunkt, utan man ska vänta på dem vördnadsfullt. Han kommer in och så börjar han prata. Och när afrikaner pratar, de kan prata oavbrutet utan att haka upp sig. De pratar alltså oavbrutet hur länge som helst. Och han pratar och pratar och vi tittar på klockan. Och spelarna tittar på klockan. Och såg att nu började det närma sig matchdags. Vet du. Och till slut så släppte han oss. Efter en halvtimme eller något. Och då till bussen. Och så tittade vi uppifrån bergen och ner på arenan. Såg vi att det satt 40 000 där inne. Det var helt fullsatt. Vi kom till stadion. Så var det... Det var säkert 40 000 utanför stadion också. Så militärpoliserna då... De hade ju sina gevär. Då hade de knutit rep på dem. Så de piskade oss in på arenan. De piskade fram bussen. Och spelarna, eller alltså folk hängde på bussen. Och var med, försökte att komma in då hela vägen. Ja, det var vidrigt. Vi kom in bara 45 minuter före matchen. Men vi, ja, hur som helst då så hade min lagkapten. Som jag hade gjort till lagkapten. Jag hade petat den första matchen. Och då ringde han upp till regeringen. Jag satt in en 19-åring. Han ringde till regeringen och klagade på det. Men som första matchen ändå så var han... Han skötte detta riktigt bra. Eller andra matchen var det. Han skötte det bra och han var... När han kom in så gjorde han det bra. Så jag tänkte jag tog med en där i den matchen mot Egypten. Då kommer han till mig kvällen innan matchen mot Egypten. Och säger han så här... Hej coach... You can relax now, so. Du kan bara koppla av. Everything is set for tomorrow. Ja, så thank you. Jag visste ju inte vad jag skulle tro om detta. Man hade ju hört om allt möjligt med domare på hemmaplan och muter och allt möjligt sånt där. Men man ville ju inte tro någonting och jag ställde inga följdfrågor. Jag gjorde inte det. Men vi spelar matchen då. Står 1-1 mot Egypten. Det har gått det är 3 minuter kvar på matchen. 87 minuten. Kommer Tete Bangura relativt fri i straffområdet. Så faller han, tycker jag, ganska lätt i straffområdet. Straff till oss. 2-1, Mohamed Bangura. Och vi vann den matchen med 2-1. Och sen när jag kom hem då, efter vi hade tagit några Heineken igen, då började jag fundera på vad sa lagkapten till mig igår. Och han sa att du kan bara koppla av, sa han.
Apropå korruption som ja, vi pratade om.
Det vet man ju inte. Jag visste ingenting. Men jag vet ju att den lagkapten, han har varit avstängd några gånger av FIFA. Det har han varit. Men hur som helst, vi vann den här matchen och jag vet även att hur svårt det är att vinna borta i Afrika. Det är nästan på gränsen till hopplöst. Det är mycket, mycket svårt.
Du tog ju Sierra Leone från plats, vad sa du?
123 till 57 faktiskt.
Det är något av rekord, va?
Ja, vi var världens näst bästa klättrare efter Wales år 2012. Och det är jag ju väldigt stolt över faktiskt. Det var ju en enorm resa.
Vi är närmare oss avrundning, men det finns en sak till som jag skulle vilja prata med dig om när det gäller Sierra Leone, för du såg ju inte bara fotbollen på det sättet, utan jag har också läst mig till att du var ute på och jogga lite på stränder och sådär, och där fick du se en annan bild som jag gärna skulle vilja att du berättar om.
Ja, det var jobbigt. Jag var ute och sprang, då kom det en kille på kryckor på ett ben och körde förbi mig. Och så stannade han mig och började prata med. Han var 17 år. Heter Mohamed Sisek. Berättade han vad som hade hänt honom. Han hade varit... Det var under inbördeskriget då. Då rebellerna kom till hans hydda. Gick in och tog med sig hans 2 föräldrar. Mamma och pappa. Hörde han 2 skott. Sen såg han aldrig dem mer igen. Tog de ut honom på en slaktbänk, huggen vid knät, högg av benet där. Det var rebellernas signum att sätta skräck i befolkningen. Man amputerade många yngre. Och det, idag är det runt 1000 personer som är amputerade. Och det är ju stigma runt dem. De har alltså väldigt, väldigt svårt att få jobb. De har mycket, ja, det är jättejobbigt. Jag gav den här killen $100 så han skulle köpa sig en protes och få en protes. Dagen efter kom han upp till mig på hotellrummet, knackade på och var alldeles sönderslagen. De hade misshandlat. De hade tagit hans $100. Han hade väl talat om han hade fått det. Men hur som helst, de handikappade, de amputerade. De spelade fotboll på... Ja, där i Aberdeen Beach som det heter. Det är ju, det har många brittiska namn, för det var en gammal brittisk straffkoloni, Freetown, därför heter det Freetown. På Aberdeen Beach, där gick det fotbollsmatcher varje söndag. Var 50 meter var det en ny plan. Kanske bortåt en mil. Ja, fantastiskt. Planer överallt. Och till en plan vi kom, det var det bara amputerade som spelade. Kryckor. Ett ben. Och spela. Och så duktiga. Alltså det var tekniska finesser som ni inte kan tro. Utsidesparker. Och, ja, det var helt fantastiskt. Målvakten. Han hade en arm. Då frågade jag, vad har hänt med dig? Frågade. Jo. De rodde mig ut på havet. Rebellerna. Och så frågade han mig. You want long or short sleeve? Han trodde han skulle få en ny tröja. Istället högg de armen av en armbåge. Det här sätter sig så djupt hos Karl och Johnny och mig. Så att vi tänkte, vi måste göra något för dem. Så Johnny, han jobbade på Borås fotbollsgymnasium. Tog med sig grejer därifrån, bollar och skor och dräkter och allt. Karl samlade ihop upp i Braga, och tränade i Braga. Samlade ihop dräkter där. Så åkte vi ner och hade med oss nästa match. Vi var nere några matcher till. Och så gav till dem. Och det var ju underbart att se dem. Ja, de var hur duktiga som helst. Men de här, vi följde ju med hem till dem. Och de bodde ju alltså i jordhyddor. Två bäddar var det. Och någon slav som de bodde i, två stycken. Jordgolv, jordväggar. De hade inget el, inget rinnande vatten. Och de hade inget jobb, för de kunde inte få något jobb. De fick ofta ett mål ris per dag som någon bara gav dem till dem då, för att vara snälla. De sista gångerna vi var där uppe, då såg vi, de var inte ute på plan. Vi blev jättebekymrade. Så vi gick hem till dem. Ja, de låg de berusade med, eller hade sniffat lim och sådana saker. Så att detta var tragiskt. Men att, jag vet, jag har ju fortsatt det med, de har ett landslag för amputerade. Och många av dem har varit med i det landslaget. Så att de har klarat sig hyfsat bra. Men det är jättejobbigt för de amputerade där, verkligen.
Och jag kan ju flika in det att det finns faktiskt en film på YouTube som visar precis det du berättar om. Jag tycker den ska man spana in.
Jag har själv filmat också, som jag brukar ha när jag är ute och håller föredrag och berättar om det. Och det är inte själva fotbollen i sig de är så intresserade. De har blivit mest berörda av när de har sett det avsnittet med de amputerade när de spelar.
Med det du berättar här, vad är det för någonting som du tar med dig i ditt liv från den här perioden när du jobbade med och i Sierra Leone?
Ja, det är ju mycket. Man tar ju mycket för givet här uppe. Man är ju bortskämd och man har det väldigt, väldigt bra här. Och det måste vi ju inse. De har det ju bra på sitt sätt där nere också. Men att det är fattigt och så vidare. Alla drömmer ju som spelare därifrån att ta steget upp i Europa och bli proffs i Europa. När man ser hur de har det där hemma, då uppskattar man ju verkligen det som vi har här. Och man ska verkligen inte gnälla eller ta allt för givet här hemma, utan är man frisk här, då har man och har sina anhöriga i god hälsa, då har man det riktigt bra.
Om du tittar tillbaka på din, vad tror, 30-åriga karriär minst. Om du idag skulle säga så här, jag skulle ge ett råd till mig själv. Någonting bakåt i tiden.
Ja.
Vad tror du det skulle vara?
Ja, dels det att jag har ju varit väldigt så här att jag vill ju göra allt. Jag sa ju det att tekniskt, taktiskt vill jag lära mig allt, va. Allt det jag företar mig, det vill jag göra till 110%. Jag vill göra det till perfektion. Och där kanske jag skulle minska på mina krav på mig själv. För jag har haft väldigt höga krav på mig själv. Inte som jag uppfattat att andra har på mig, men just mina krav på mig själv, det skulle jag ha minskat på lite grann. Och jag skulle också ha kunnat säga nej till många mer saker, varit tuffare i förhandlingar med både arbetsgivare och andra. Och sen så tycker jag också att jag skulle ha varit lite, kanske ännu mer ledare för mina spelare än vad jag var i början. Alltså lagt armen om dem och pratat om hur de har det hemma och så vidare. Det var ju, Tommy Söderberg lärde ju mig oerhört mycket under de åren vi jobbade ihop. Det är en riktig, genuin människa som bryr sig om alla, som är intresserad av människor, som är han vill inte prata om sig själv, utan han vill prata om hur de andra har det, va. Och det är sånt jag kunde ha tänkt mig och kunna ändra när jag var riktigt ung då. Men att även detta att man trodde kanske att det är en dans på rosor det här med att vara fotbollstränare. Det är inte det, va? Utan det är en tuff tillvaro som kräver mycket och det är mycket kan gå förlorat på att man är så sugen på att göra karriär då. Istället kanske man skulle ha haft andra visioner. Det vet jag inte, men det är väl sånt som jag ibland kan fundera över.
Nu har vi ju fått sitta hemma hos dig och göra den här intervjun. Du har ju öppnat ditt hem här och skulle bara vilja veta att hur kändes det här att snacka i den här podden?
Väldigt, väldigt bra. Det är så gott att få prata utan att bli avbruten. Det är så många jag skulle vilja, eller ja, kompisar och så är man ju ute och går med och pratar med mycket och så. Men just det här att få prata till punkt, det tycker jag känns väldigt, väldigt bra faktiskt.
Om du skulle ge något tips på någon annan som skulle få prata till punkt, har du funderat på någon sån?
Det har jag.
Vem kan det vara?
Ja, det är en mycket spännande människa vill jag säga. Han bor lite utanför Ljungskile, så det är inte så långt från dina hemtrakter. Det är en spelare som jag hade när han var 17 år som kom som föräldralös från Finland och blev proffs med Ljungskile och var proffs några år, utbildade sig till socionom i Östersund och idag en av Sveriges mest framstående socionomer vill jag påstå i det han diskuterar mycket och pratar om barns rättigheter och det här med psykofarmaka, att han vill ta bort tabletter och så vidare. Ofta ute och håller föredrag. Sen dessutom är han vis sångare, komponerar egna sånger, till och med varit med på filmer. Han heter Lasse Mattila. Och det är en, om du bara googlar på Lasse Mattila så får du se vem det är. Jag har haft väldigt goda kontakter med honom genom alla åren. När han var 17 år, när vi bodde första halvåret i Ljungskile, då knackade jag på dörren klockan 6 på morgonen. Då skulle han ha nyckeln till gymmet och gick han dit och gymma. Så var han på skola då på dagen och så spelade han med oss på kvällen. Och 45 minuter innan varje träning var han ute och förberedde sig själv. Uppvärmning, stretching, väldigt noggrann med kropp och allting, va. Och det blev en alldeles lysande spelare som var med uppe i Umeå. Tog oss med upp i Allsvenskan. Och som har haft en mycket, mycket framgångsrik karriär som socionom.
Fantastiskt bra tips, måste jag säga. Det är härligt att få tips från människor som kanske inte är de här kändisarna utan som just skulle kunna bli ett spännande möte. Du, det är klart att man ska se till att gärna köpa din bok. Var kan man köpa den någonstans?
Den kan man då köpa hos min dotter. Då går man in och skriver på mailen så här: beställning.matsson2t2s@gmail.com beställning.matsson@gmail.com. Sen kommer det att finnas genom bokinfo, så har jag sett att den har kommit ut nu på, den finns ju ute i bokaffärer i Uddevalla, Åmål, Karlstad, Arvika, Karlskoga. Och den har även kommit ut nu då från centralt håll på bokinfo.
Och det gäller så att skynda sig. För att du berättade för mig innan här att jag tror att du hade tryckt 1000 och 500 hade du redan förbeställt.
De är redan förbeställda.
De är redan förbeställda, ja. Och det har ju gått åt några stycken efter det också.
Så det, att, det kommer in rätt många varje dag faktiskt.
Så det är ju en begränsad upplaga och vill man ha en sån bok så gäller det att skynda på.
Ja, den tycker jag man ska köpa det för att det är väl egentligen, ja det är ju, berättelsen är ju om fotbollen naturligtvis men jag involverar ju familjen hela tiden, vad vi har sysslat med och hur vi utvecklas och så vidare. Men sen är det framförallt att de unga tränarna bör nog läsa den här både en och två gånger för att fundera lite över vilket liv är det som jag eventuellt siktar mot. Och det kan vara en tuff tillvaro att vara fotbollstränare, men som sagt var till, jag tycker kanske om jag hade varit ung idag så kanske jag hade riktat in mig på att träna olika akademilag, yngre spelare, 18, 19, 20 år som vill bli någonting och utveckla dem både tekniskt, taktiskt men framförallt som människor.
Det tycker jag blev ett jättebra slutord för det här. Elo Madsen, ett stort, stort tack att du ville vara med i podden.
Tack så jättemycket att du kom hit. Mycket trevligt.
Du har lyssnat till avsnitt 101 av podden Spännande möten med Elo Madsen. Vill du ha fler fotbollshistorier så kan du spana in avsnitt 70 med Lotta Schelin eller avsnitt 61 med Mats Gren. På senaste tiden så har det ramlat in en hel del tips från er lyssnare på gäster via mail och sociala medier. Ett stort tack till dig som engagerar dig och skriver. Det ger massor med energi. Under hösten så kommer vi vid några tillfällen att få stifta bekantskap med idrottens baksidor. Redan i nästa avsnitt får du träffa Linus Törnblad, en av världens bästa höjdhoppare som plötsligt hamnade i ett avgrundsmörker. Missa inte det. Vad gör du tills dess? Jo, du sätter dig i soffan med en vän, tar något gött att dricka och funderar på vilken gäst du tycker är bäst i nästa del av Hallelujah Moments. Avsnitt 11-20. Ha det gött!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.